Hej och välkomna till Bildningspodden och det sista avsnittet i vår temaserie om känslor. Idag ska det handla om extas. Magnus Bremmer heter jag och med mig i studion här på Stockholms universitet finns Kristina Fjelkestam, professor i genusvetenskap. Varmt välkommen.
Tack.
Och Peter Jackson Rova, professor i religionshistoria. Varmt välkommen du också.
Tack.
Ni är båda verksamma här vid Stockholms universitet och bara era ämnestillhörigheter, genus och religion, tänker jag säga någonting om spännvidden i det här fenomenet som vi ska prata om idag. Kristina, för lyssnare som kanske inte ens känner till begreppet, hur skulle du förklara vad extas är?
Till att börja med skulle jag ju säga att det tillhör en av de mest häftiga grejerna med att vara människa, måste jag säga. Att vi genom kroppen kan kliva utanför kroppen, så att säga. Det vill säga att vi upplever någonting utöver det vardagliga som kan tolkas som något andligt i stil med något religiöst eller något sånt där. Eller att det överhuvudtaget är en upplevelse utöver det vanliga som inte tillhör det som vi brukar vara med om under liksom livet i vanliga fall, men att det finns en dimension i livet som är mer än bara vårt materiella liv här på jorden.
Man tänker i den här serien där vi pratar om glädje och empati och rädsla och rädslor, och så är extas en av dem och kanske den starkaste känslan.
Det skulle jag definitivt säga. Och det är ju en känsla som vi både kan tycka är obehaglig. Och vissa strävar ju efter att uppleva den genom olika praktiker.
Som vi ska komma in på under precis. Den här timmen. Peter, vad betyder själva ordet?
Ja, ordet extas kommer ju från forngrekiskans extasis. Och det betyder ju ordagrant ungefär att vara utom sig eller placerad utanför. Det är ett verb bakom det här ordet. Histemi som betyder att sätta eller placera. Och så ett prefix som betyder utanför. Så det här substantivet extasis har använts i ungefär den betydelse som vi använder den. Den här termen idag. Men det är först ganska sent under den kristna perioden.
Okay.
Som det här ordet får den innebörd som vi uppfattar att det har. Och det är i apostlagärningarna till exempel. Där det betyder ungefär hänryckning eller så.
Men vi talar ett par tusen år då?
Ja, det är ungefär 2000 år sedan.
Men så att när man säger att någon är utom sig så är det, då handlar det egentligen om någonting extatiskt.
Jo, jag skulle säga, alltså det, sen är det intressant att det här, Kristina är inne på det här med att vara utanför kroppen. Och det är förstås en viktig del av det här, men jag tror att man också skulle kunna förstå det som att vara utom sig, inte nödvändigtvis bara syfta på att vara utanför sin kropp, utan att inte vara där man är van vid att vara, på en annan plats. Att inte vara sig själv eller att vara uppfylld av någonting annat.
De mentala aspekterna
också, av det här. Och sen kan det ju också, det grekiska ordet kan ju också ha såna här betydelser som distraherad, eller väldigt upprörd, upphetsad, förvånad. Men just den här specifika betydelsen som vi tenderar att använda så har, tror jag, framförallt ett kristet ursprung, det här ordet. Men sen är det så att, vi ska också lägga till att det går ju också att bilda ett verb, existemi.
Okay.
Och det är utgångspunkt för det här substantivet, och det förekommer i äldre texter, bland annat i ett känt drama av Euripides, Bakanterna, där det syftar just på det här tillståndet att vara hänryckt utom sig, inte vid sina sinnesfulla bruk, alltså uppfylld av någonting annat.
Vi ska komma in på flera exempel på extatiska personer och gestaltningar i historien. Men vilka är de bästa synonymerna på svenska då? Om man skulle försöka använda ett lite mindre komplicerat ord.
Alltså jag tycker hänryckning är bra, för det betyder ju liksom att du rycks hän, alltså du dras bort eller hamnar bortanför någonting. Det vill säga du blir en annan person än vad du vanligen är, till exempel. Det var ju det jag tänker på, bakanterna som vi får återkomma till sen också. Så där i antikens värld så finns ju också extasen, även fast det ju mer då kommer in under kristen tid.
Jo, jag tror inte att själva begreppet som sådant och innebörden bakom det har något med kristendomen att göra, men det är mer hur det används specifikt. Sen finns det ju en massa andra termer som har liknande innebörd. Mm. Och vi har retrans som har sitt ursprung i latinet. Det betyder ju också, det har ju med att flytta sig, överkorsa, som i transit på engelska. Så, att det är många av de här orden som vi använder besläktade med varandra, synonymer, bygger på rumsliga metaforer, alltså, som jag ser det, att man förflyttas eller uppfylls av någonting annat. Någon annan tar en i besittning eller någonting annat.
Jag tänker i vardagligt tal är kanske ett ord som euforisk vanligare än vad att säga att någon är extatisk eller så. Men euforisk är ju väldigt positivt laddat. Är extas någonting som lite grann kan, som är lite mer neutralt i sin extrema form?
Ja, alltså jag menar det finns ju, alltså jag tänker på, euforisk är ju när man är liksom, känner sig väldigt upplyft av glädje eller lycka. Medan det här som du var inne på, Peter, att vara utom sig av ilska eller så, det är ju ett tillstånd där vi gör saker som vi ångrar sen. Kanske kastar en tallrik i väggen eller någonting annat, eller skriker otillbörliga saker. Så att det kan ju vara både positiva och negativa känslor och upplevelser.
Men man kan vara extatisk och arg.
Jag tänker... Ja, det var roligt. Ja, jag är extatiskt arg.
Man är extremt uppfylld av sin ilska.
Ja, precis. Nej, men att vara utom sig är ju ett uttryck som parallelliserar extasen, tänker jag.
Hur menar du då?
Ja, alltså att vara utom sig, att vara bortanför sin vanliga liksom, person som man brukar vara liksom, i vardagen. Och att vara euforisk, det är också något speciellt tillfälle. Jag menar, jag tänker på extasen snarare i termer av kanske det extatiska ögonblicket. Mm. Det är inga långvariga stunder som vi orkar vara extatiska, inbillar jag mig.
Är det också förknippat med någon slags rus, oavsett om det är andligt eller liksom droginducerat eller sexuellt eller en galen fotbollspublik som jublar över ett mål?
Ja, rus är ett ganska bra uttryck för att vara liksom, för då kan man ju vara rusig av lycka, men man kan också vara berusad.
Just det. Just det.
Och blir en annan person. Det vet vi ju alla hur liksom obehagligt våra barn tycker att det är när vi är lite på örat på julafton och så. Alltså de ser ju att du är en annan person lite granna.
Peter, vad säger du?
Jag skulle vilja tillägga det här apropå det som har med det positiva och negativa kopplat till extas, så är det ju, alltså man tar utgångspunkt i ett uttryck som tappa kontrollen, så är ju det. Det kan ju vara bra om man har ett överdrivet kontrollbehov. Alltså om man har svårt att släppa sina
hämningar.
Sina hämningar, om man är föremål för någon sorts inre kontrollmekanism eller kontrollimpulser, då kan det ju vara befrämjande att släppa kontrollen. Men sen kan man ju vända på det. Då är det ju istället någon som är gränslös, som inte har tillräckligt god kontroll över sig själv.
Och man kan tappa kontrollen av olika anledningar.
Man kan tappa kontrollen, så det går ju att se, det kan man ju se i ett större politiskt sammanhang också. Det är alltså när man går upp i någon sån här masspsykos eller vad man ska kalla det, så är det, då handlar det om att man också släpper allt ansvar och inte längre kan stå till svars eller vill stå till svars för att man är en del av ett kollektiv som inte vill känna något ansvar, eller individens eget ansvar går förlorat då när man går upp i det här tillståndet. Så att men samtidigt som det kan vara positivt att släppa kontrollen om man har överdrivna kontrollbehov, som jag tänker på den här Göran i filmen Tillsammans som får ett, han, som är alldeles för snäll för sitt eget bästa, och så får han ett utbrott i slutet av filmen. Och då känner man ju att det här var ju välbehövligt. Ja. Det behövde han tappa kontrollen. Mm.
En sak som vi återkommer till i den här serien, märker jag, är ju just om känslor är individuella eller kollektiva. Och alla känslor på sätt och vis kan vara både och, men lutar ofta åt något håll. Är det så att extasen oftast kräver en annan människa eller en grupp på något sätt? Eller är man... Tänk att man kanske mer sällan är extatisk på egen hand i sin kammare.
Du menar att när man sitter hemma och så plötsligt uppnår man extas? Ja, man kan ju masturbera kanske. Eller liksom få en epifani eller någonting annat som när du sitter och läser en bok eller tittar på ett konstverk eller något sånt där. Så att jag tror ju att det är fullt möjligt att uppnå extas på egen hand. Men visst, det är ofta kanske någon andra involverade.
Mm. Sen är det väl också så att det är bakom de här, alltså idéerna bakom det här är ju ofta att, eller en vanlig idé är ju att inspirationen, till exempel uppenbarelsen, hänger ihop med det också.
Precis.
Innebär att du just öppnar upp dig för någon annan. Mm. Något annat eller någon annan. Så du är inte ensam, utan det är någonting annat som uppfyller dig. Mm. Och i religiösa sammanhang så är det ju förstås ofta den gudomliga inspirationen. Man tänker på alltså att det är guden som tar mig i besittning. Mm. Som talar till mig eller genom mig. Och det här är ett annat ord som man kan komma in på här, är ju entusiasm. Mm. Det heter också ett grekiskt ord. Och det är adjektiv från början entios. Det är en gud i, eller uppfylld av det gudomliga. Mm-hmm. Någonting som är uppfylld av det gudomliga, och så formar man då ordet entusiasm, som är det här tillståndet att vara gudomligt inspirerad. Uppfylld.
Så entusiastisk är att ha lite med gud i sig.
Ja, precis. Mm. Och det är någonting som är kännetecknande för poeter i många sammanhang. Poet, profeten, orakel, präster och orakelprästinna. Alltså det här var att de fungerar som medier för att guden har tagit dem i besittning. Mm. Så då är man ju inte ensam.
Nej, och jag vet på slutet av 1700-talet och sådär, så liksom när man pratar om det sublima, så Madame de Stael till exempel relaterade ju ofta uttrycket entusiasm till det sublima. Just det här liksom uppfylldheten av något närmast gudomligt. I konsten.
Så blir man ett väldigt spännande, komplext begrepp som du har forskat om, som jag tänker vi ska komma in på lite senare. Det första du sa, Kristina, var att man är i sin kropp och utanför sin kropp samtidigt, när du skulle definiera ämnet. Mm. Det var just någonting jag funderade på, hur kroppslig extasen är. För att också etymologiskt så är det ju att vara både i sig själv och utanför sig själv samtidigt på något sätt. Men också att många av de här sakerna vi pratar om kan ge väldigt starka kroppsliga reaktioner och liksom... Att det är känslor som känns i kroppen på massa olika sätt. Mm. Så hur viktigt är det kroppsliga för att försöka definiera vad extas är?
Jag upplever det som väldigt viktigt. För visst, jag menar, jag tänker mig ju att vårt sinne och det mentala ingår i kroppen också förstås. Men att det är det här att vi... Alltså det häftiga är att vi liksom just kan, genom att bruka vår kropp på olika sätt, genom olika praktiker inom till exempel BDSM eller någonting annat, att vi genom att bruka vår egen kropp samtidigt kan använda det för att komma utanför vår egen kropp. Alltså att nästan hamna så att vi står utanför oss själva och tittar ner på vår egen kropp. Alltså att verkligen transcendera, att överskrida våra kroppsliga begränsningar genom att använda kroppen. Mm. Det är den paradoxen som jag tycker är så spännande.
Ni har ju redan låtit oss förstå att det finns många exempel på extaser i kulturhistorien på väldigt olika sätt från väldigt olika historiska tider. Vilka är de mest kända, eller kanske mest fascinerande gestaltningarna av extas i kulturhistorien, skulle ni säga? Är det några ni direkt sådär vill gå till?
Jag tycker vi går till bakanterna, Euripides tragedi, för den är ju, känns ju verkligen som någon slags ikonisk.
Ja, just det. Ja, det är ju komplicerat drama. Jag kommer nog inte kunna redogöra i detalj för innehållet, men för de flesta lyssnare kanske det är något sådana bekant. Men det är ju ett drama av Euripides, och det utspelar sig i staden i och utanför staden Thebe. Och dit kommer guden Dionysos i en mänsklig skepnad. Och poängen här är ju att det som händer är att Dionysos samlar runt sig en grupp anhängare. De flesta är kvinnor. Men det finns också män där, men männen har kvinnliga attribut. Och
Dionysos är rusets gud, ska vi säga.
Ja, just det, han är vinets gud och rusets gud, och man firar så kallade orger, och det här ordet orgia det representerar en viss typ av ritualer som uppfattades stå i ett motsatsförhållande eller vara annorlunda än offentliga riter, den offentliga kulten, utan det var hemliga riter som firades om natten av särskilt invigda personer. Mm. Så mycket av det som utmärker de här orgierna under antiken är att de inte ter sig så kontrollerade som den offentliga kulten. Men idag har ju ordet kommit att beteckna sexparty. Det får en annan innebörd idag. Men under antiken handlade det om att det är en typ av riter som, där man också tänker sig att deltagarna faktiskt kommer i kontakt med guden. Mm. Alltså att de upprättar en direkt relation med guden i riten.
Men med hjälp av vin och rus,
det är inte nödvändigtvis så att man måste dricka vin för att kunna fira såna här riter, utan poängen är att du hänrycks. Mm. Det är en sorts fromhet, hängiven fromhet, som syftar till att träda i kontakt med, bli en del av guden, förenas med guden, och i det här fallet guden Dionysos. Men det är lite intressant det här som har med genusaspekten. Jag är ju inte själv genusvetare, men det är någonting i det här under antiken och även i många andra kulturella sammanhang som gör där den här extasen är könad på något sätt. Mm. Alltså det verkar ha varit så under den grekiska antiken att det här tillståndet förknippades just med kvinnor och det kvinnliga. Och
att de män hade som en större närhet till det.
Ja, jag kan inte förklara det historiskt, men det är typiskt att de män som deltar i de här sammanhangen, som har de här, alltså förmågan att gå upp i det här tillståndet, de har också kvinnliga attribut. Teiresias till exempel, som är en sorts androgyn och så. Så att
de här anhängarna är de som kallas för bakanter, efter Bacchus, den latinska motsvarigheten till Dionysos. Och det är de som ska gå upp i det här ruset, så att säga.
Men det här också, i det här dramat så finner man ju också exempel på den här motsättningen mellan den goda, positiva extasen eller orgien som är förknippad med ett välbefinnande och en enhet med Gud, men också kan få katastrofala följder om man blir för misstänkliggjord, vilket vakanterna blir. De blir ju spionerade på, och det får i sin tur katastrofala följder. Så det är en balansakt mellan den positivt kodade orgien eller extasen och den
legitima orgien
och den katastrofala.
Ja, men den här gränslösheten är ju lite, den kan ju vara väldigt obehaglig. Visst, jag menar, jag tänker mig att det var mycket vin involverat i detta. Säga vad du vill, Peter. Men herregud, Dionysos är ju vinets gud och ruset och så. Men liksom, visst, det måste inte vara det. Men jag tror de hade krökat en del där uppe på berget, Dionysos och hans bakanter. Mestadels då kvinnor. Och den här gränslösheten, alltså den här fullständiga urartningen av denna orgie, slutar ju med att huvudbakanten sliter huvudet av sin egen son som ligger där och spionerar. Och det blir hon väldigt ledsen för, såklart, dagen efter, när hon inser att hon har slitit huvudet av sin älskade son och så vidare. Så att där är det ju att det går liksom, det blir bara vedervärdigt allting. Det är inte att vi
Det tappar kontrollen på ett dåligt sätt.
Ja, precis. Det är inte att vi liksom höjs över det vardagliga och når andliga sfärer eller så, utan det blir kaos liksom. Och det var ju det som gjorde väldigt mycket att Nietzsche sen liksom på slutet av 1800-talet, filosofen, att han gillade ju inte alls Euripides. Han tyckte jäkligt illa om Euripides och tyckte att han var en fjösig typ som gestaltar extasen på ett negativt sätt. För Nietzsche skrev ju då om det apolloniska versus det dionysiska.
Och han ställer Dionysus mot Apollo.
Ja, precis. Alltså ordningen mot kaoset, så att säga. Och förespråkade för egen del då det här mer kaosiga, liksom, så att säga. Så han gillade inte det här att extasen framställs som något negativt i Euripides, för det är just på grund av dess katastrofala följder.
Sen ändrade han väl sig och hyllade det upphöjda ljuset senare. Men kan det, apropå den motsättningen mellan Dionysus och Apollon och rus kontra gudomlig uppfylldhet, och så är det så att det kan finnas något extatiskt också i Apollons gestalt, det ljusa upphöjda.
Jag tror att Nietzsche hade en viktig poäng när han ställde de här två gudarna i ett motsatsförhållande till varandra. Och det var ju så också under antiken här. Dionysos och Apollon hade i andra sammanhang också ställt sig i ett motsatsförhållande till varandra och representerade två principer som båda kanske uppfattades som viktiga. Men Dionysos är ju en intressant gud i det här sammanhanget, för han är inte bara kopplat till kaos, utan han är också framförallt kopplat till det som är obestämbart, oförutsägbart. Mm. Han är guden som kommer, som man brukar säga. Han är guden som är i antågande. Han har en extatisk position i den grekiska gudavärlden. Han kommer utifrån, men han har alltid funnits som en främling på insidan. Någon som kommer med någonting oväntat. Och hoppfullt, han väcker hopp. Mm.
En inre hoppfull liten djävul.
Ja, han har på ett positivt sätt då kommit att representera den kraft som inte är förutsägbar och välordnad. Mm. Han närvarar ju framförallt genom teatern. Alltså om man besöker Aten, så är det ju framförallt i teatern som Dionysos är närvarande.
Men ett annat exempel ju som relaterar väldigt mycket till bakanterna är ju den här bästsäljaren Den hemliga historien, Donna Tartt. För där går ju hela intrigen ut på att dessa studenter som läser grekiska på universitetet
vill... Det här är en tidigt 90-tal i USA, kan man säga.
Ja, precis.
Så vi gör ett hopp i historien.
Vi gör ett stort hopp. Men ja, liksom just för att visa på att det här... den här typen av berättelser fortfarande finns, eller liksom har väckt mycket, blivit populära och sådär. Så att där handlar det ju om att de vill försöka uppnå just det här extatiska tillståndet, det dionysiska tillståndet.
Men hur då?
De tar allehanda droger och försöker mentalt försätta sig i det här gränstillståndet. Och så springer de ut i skogen i den här lilla stugan där de sitter. Och nu kommer kanske lite spoiler här då, men då sker ju då en parallell till vad som sker i bakanterna, nämligen att de tar koll på någon stackars människa som råkar befinna sig i skogen samtidigt. Så egentligen handlar ju romanen mycket om att hur de ska försöka komma undan med det här, hur de ska lyckas dölja det här dådet som de har gjort när de har varit utom sig.
Mm. Andra sådana där riktigt berömda exempel på gestaltningar av extas, om vi ska ta något annat än Euripides, vad kommer ni först att tänka på då?
Ja, det mest kända är väl Berninis skulptur som finns i Rom. Den heliga Teresas extas heter ju den faktiskt. Och den har ju blivit omskriven av många uttolkare som liksom försöker se hur Bernini har gestaltat den här Teresas uttryck, så att säga. För det är svårbestämt, för det här extatiska uttrycket då som Bernini har försökt framställa i sin skulptur.
Ja, för ordet extas finns med i så att säga,
ja,
titeln på
den heliga Teresas extas, helt just enkelt, det. Heter den ju. Så att det,
så att det är där, ingen tvekan där.
Nej, ingen tvekan. Så vi tittar då på hennes lilla ansikte där och så ser vi, oj, men hon ser ju ut att ha ont, kan vi tänka då, till exempel. Är det här en njutningsfylld extas, eller vad handlar det här om? Och det har även påpekats, gör lite gulligt, hur hennes tår är lite krullade. Mm. Om man även då lyfter blicken från hennes ansikte och tittar på hennes tår. Att det ska också föreställa en njutningsfull gest, att krulla med tårna.
Och hur gammal är skulpturen?
Mitten av 1600-talet.
Just det, så man kan tänka sig att gestalta en orgasm eller något liknande i gudomlig klädnad hade kanske inte varit helt okontroversiellt.
Alltså, jag vill bara kort lägga till då att det kan vara viktigt att känna till att den här skulpturen finns i en basilika i Rom, Santa Maria della Vittoria, som är, det är inte bara Bernini skulptur utan hela kyrkorummet genomsyras av den här barockestetiken som också kan kopplas till den katolska motreformationen.
Och vad är intressant
och
med det?
Det var ju en reaktion mot figurer som Luther och Calvin, alltså där katolska kyrkan försöker,
den som var så stram,
återhämta sig. Så det är kritiken mot, eller att erbjuda ett alternativ genom att hänvisa just till det andliga, innerliga känslolivet, alltså sinnliga, blev ju ett motdrag, kan man säga, från katolska kyrkans sida som återspeglas i den här arkitekturen och konsten.
Just det, för reformationskyrkor är vitkalkade.
Strikta,
och
det man betonar skriften alena och sådana saker. Och det är nyktert och sådär. Och här utnyttjar man då den resurs, som en resurs kan man väl säga, katolska kyrkan, att det finns en andlig dimension som är kopplad till det sinnliga, till den inre upplevelsen.
Och det kroppsliga är ju jätteviktigt.
Och inte bara texter och så.
Nej, för det är ju liksom en ganska tydlig kroppslig symbolik i detta, för att hon har ju fått ett spjut genom hjärtat också. Så att det är verkligen det som materialiserar den andliga kärleken till Gud.
Ja, det är en ängel som...
Ja, precis.
Som för spjutet genom henne. Och en kärlek, men det är en gudomlig kärlek.
Ja, det är ju en kärlek som... Vi har ju, ni vet, såna där klassiska tatueringar. Ett hjärta med en pil i. Då har vi träffats av Amors pilar och jättekära. Och samma sak med den gudomliga kärleken. Att vi har träffats av Guds kärlekspil. Och hur vi då besvarar detta genom den här extatiska hänryckningen som ju handlar om en slags symboliskt samlag på något sätt. För jag menar, pilen i hjärtat kan ju vara något annat också.
Och Teresa var ju mystiker, hon var ju karmelit. Och karmeliterna har ju förknippats med den här traditionen inom katolicismen, alltså mystiken som just betonar det. Som går bortom orden, som går bortom det som kan språkliggöras och som har med intellektet att göra, utan istället
med känslan.
En känsla, en upplevelse av Guds närvaro.
För hon beskriver ju det här själv liksom, hundra år ungefär innan skulpturen görs då av Bernini. Och då beskriver hon då den här ängeln som står och med spjutet. Hon skriver så här: i hans hand vilade ett långt guldspjut och i spetsen glödde en liten eld. Han stötte det upprepade gånger i mitt hjärta och mina inälvor. Och när han drog ut det, drog han även ut dessa så att endast den intensiva kärleken till Gud brann inom mig. Smärtan var så stark att jag stönade. Men ändå önskade jag inte avstå från sötman av denna omåttliga smärta som trotsade all beskrivning. Själen är inte längre tillfredsställd med mindre än Gud. Smärtan är inte kroppslig utan andlig. Dock har kroppen en del i den. Och det är ju det här Bernini försöker gestalta i sin skulptur av henne.
Det kroppsliga, men det är också en intressant detalj här i språkliga. Mm. Alltså trotsar all beskrivning.
Ja.
Är inte det också en återkommande sak om att inte finna ord för någonting?
Och, jo, just de här väldigt intensiva upplevelserna som vi kan ha som människor är ju svåra att sätta ord på.
Inte det också det begreppet som du nämnde tidigare, Kristina, det sublima, som är ett sånt där 1700-1800-talsord förknippat med romantiken. Säg något mer om det.
Ja, alltså det sublima blev ju ett modeord på 1700-talet när den nya disciplinen estetiken började växa fram då. Hur ska vi tolka och beskriva estetiska upplevelser? Och då ställdes ju ofta det sublima mot det sköna. Alltså det sköna, det var något lite enklare. Det var något snyggt, liksom. Det var harmoniskt och gärna pastellfärger. Medan det sublima var den här mer paradoxala upplevelsen som kunde vara laddad med skräckupplevelser. Och det kunde vara något obehagligt, men samtidigt något som tar oss och rör oss på ett väldigt grundläggande sätt, alltså rör om i vårt inre. Så det är en mer komplex upplevelse och känsla än att endast se något trevligt. Och
det finns inte just den dimensionen där att det inte riktigt går att beskriva.
Precis,
det som är sublimt.
Precis, att det är någonting som översig, jag menar, det kan ju både vara ett gränstillstånd sublimis, eller det kan vara överskridande, transcendensen sublimis, alltså något upphöjt. Till exempel så den här kända tavlan av Caspar David Friedrichs kända tavla av den här mannen då som står och tittar ut över ett vilt hav. Att det brukar ju betecknas som den sublima upplevelsen. För att det är ju skrämmande att se naturens krafter släppas lösa på det här okontrollerade viset. Alltså den vilda stormen. Och mannen står där och tittar på detta. Men det som också är en viktig aspekt i det sublima som kanske gör att det blir lite annorlunda än extasen, det är det att det ska inte vara på allvar livshotande. Den här mannen står ändå tryckt på marken och tittar ut över havet. Han befinner sig inte i en liten segelbåt på detta vilda hav. Så att där finns det en slags grundtrygghet samtidigt, men å andra sidan, när vi då tittar ut över naturens vilda krafter och allt det här, så får vi ju någon slags existentiell upplevelse kanske. Att plötsligt står jag där och tittar ut på det vilda havet och så tänker jag så här för mig själv. Jag är då bara ett litet blåbär i rymden. Det är inte det här liksom att vad ska jag laga till middag ikväll, utan jag lyfts utöver det vardagliga när jag tittar på det vilda havet.
Apropå att ställas utanför och skakas
precis,
om på något sätt.
Precis.
Är det inte från Freud vi har det här uttrycket oceaniska, den oceaniska känslan, den har väl också en koppling
det kan
till det här.
Också
alltså
vara,
helt enkelt, du är ju inne på havet och så att lösas upp. I en positiv bemärkelse, slippa vara en isolerad entitet och gå upp i någonting större. Och det är ju ett väldigt centralt motiv i många, hos många religiösa författare.
Det har ju med extasen att göra, att gå upp i någonting.
Det är liksom målet. Det är målet. För många är det en andlig strävan att uppnå det tillståndet där vi är.
Men hur kan den se ut? Finns det fler exempel på religiösa extas som kanske skiljer sig lite grann från just hur Bernini gestaltar Teresas extas?
Jag tror att det är ett återkommande drag i många religiösa traditioner, religionshistoriskt. Alltså i alla religioner så finner vi exempel på en form av fromhet mer inriktad på hängivelse, Guds hängivenhet. Trans och att uppnå ett visst tillstånd, att närma sig det gudomliga på det sättet. som kan ställa sitt motsatsförhållande till en annan form av religiositet som är inriktad på textstudier och utläggningar, teologi och filosofiska begreppsbildningar och såna här saker. De här två typerna av religiositet finns representerade i alla religiösa traditioner, skulle jag säga. De är inte unika på något sätt. De finns överallt. De befinner sig i någon form av dynamisk relation till varandra, de här två formerna av religiositet, skulle man kunna säga. Det är också så att de tar ut varandra. Alltså om den här doktrinära, teologiskt skriftorienterade religiositeten får dominera för mycket, så drabbas vi av en uttråkningseffekt. Mm. Så får vi längtar vi bort ifrån det där. Och å andra sidan är det här sinnliga förhållningssättet allt för dominerande, så finns det inget som håller ihop en religiös organisation. Och det ser man ju exempel på inom pingströrelsen till exempel, som inte är särskilt hierarkiskt uppbyggd. Så att där tror jag den dynamiken är genomgående.
Ja, det behövs en balans.
Det behövs en balans medan en religiositet allt för inriktat på textstudier och hierarki och dogmer och doktriner. Mm. Sådär, då kommer förr eller senare det här starka behovet av att få uttrycka sin hängivenhet, att få uppleva, att få vara en del av det gudomliga.
Det är som med konstströmningar. Det är ju också när det blir för mycket klassicism, liksom, då kommer romantiken. Blir det realism efter det. Och sen kommer det. Alltså, att vi vill ju inte ha stasis.
Nej.
Utan vi vill ju ha ekstasis. Alltså att det liksom varierar lite och att det är någon slags dynamik där.
Men när man tänker trans, som du var inne på tidigare, så tänker man kanske snarare andra religioner än kristendom och islam och så.
Men det finns ju inom till exempel, om du tänker på det, den islamiska mystiken, dervischer, alltså så att uttrycken finns där också. Inom islam. Men det finns en annan form av islam som är helt inriktad på teologi och koranstudier och sådär.
Just det. Men man tänker shamanism eller annan form av andlighet.
När vi kommer in på det här med shamanism, jag ska prata lite om det. Det är klart att det är viktigt i sammanhanget, för det är en form av religiositet som förknippas just med religiös eller rituell trans. Och det här begreppet har använts på ett mera snävt sätt. Då syftar man på särskilda grupper, framförallt i Sibirien, i de nordliga delarna av euroasiatiska områdena. Hos de här gamla jägarfolken och vissa uttryck är återkommande och sådär. Och där spelar den här rituella transen en viktig roll, och shamanen är en sorts ritualspecialist som kan, eller antas kunna, försätta sig i trans. Och sen har det här begreppet också använts i mycket vidare bemärkelse. Och då kan det tillämpas på i stort sett vilka traditioner som helst. Men om vi utgår från de här sibiriska folken, så är det ju viktigt att komma ihåg, tror jag, att det är en shaman då ofta gör, slår intensivt på en trumma och sen faller till marken som död och tänks göra någonting, färdas någonstans, utföra ett uppdrag, kämpa emot demoner eller vad det nu kan vara. Och sen återvänder till det här, så finns det ett inslag av teater. Det är också en föreställning, det är också ett koreograferat händelseförlopp, och det här har man underskattat i viss tidigare forskning då. Man utgår ifrån att det som händer vid en sån här i samband med en sån här rituell trans är resultatet av ett mentalt tillstånd som shamanen befinner sig i. Men vi måste komma ihåg att det också finns att i de här sammanhangen också någonting gestaltas, iscensätts. Det kan inte utgå ifrån att det som händer alltid är en direkt återspegling av det mentala tillstånd som den här ritualspecialisten befinner sig i.
Men när du pratar om ritualer, redan tidigare i Euripides och Bacchanterna så gjorde du en skillnad mellan den offentliga ritualen och den här lite mer lössläppta ritualen. Så att säga. Men bara i ritualen i sig finns ju också någonting regelstyrt. Är det så att ett sätt att med hjälp av särskilda beteendemönster, rörelsemönster försätta sig i det här tillståndet?
Ja, så kan det förstås också vara. Det går inte att utesluta att ett visst beteende kan hjälpa till att försätta oss i ett visst sinnestillstånd eller medvetandetillstånd. Men det går heller inte att komma ifrån att ritualer, det är ju det som är lite av en paradox här. Ritualer är ju handlingar som är strikt reglerade. Det är ju så vi framförallt känner igen ritualer. De är ytterst förutsägbara för de bygger på vissa föreskrifter och man måste följa de här föreskrifterna, det här protokollet. Och då är ju det vi har talat om här någonting som inte alls passar in, alltså i definitionen av en ritual. Men ändå förstås ju de här extatiska det här extatiska beteendet ibland, eller det orgiastiska som ett uttryck för rituellt förhållningssätt. Men då tror jag att man, om man tänker sig att det här är två extremer, alltså det väl regisserade för tydligt föreskrivna beteendet och det som är precis motsatsen till det, så kan vi nyansera det här genom att också komma ihåg att extas kan gestaltas, iscensättas i enlighet med vissa förväntningar och föreskrifter. Mm. Alltså det finns en förväntan här, och så det finns en sorts script som man talar om ibland. Alltså den sker på ett visst sätt, och där finns så säkert ofta kulturella förutsättningar och en kulturell bakgrund till hur den här extasen ska yttra sig. Mm. Så då är den egentligen motsatsen till det den kan vilja ge uttryck för. Alltså någonting fullständigt spontant.
Kristina, du har ju skrivit om både live och BDSM, lite relaterat till extas.
Mm.
Där är det väl också företeelser som både innehåller skådespel och närmast rituella regelstyrda aktiviteter.
För jag tänker på det som Peter precis pratade om, att liksom att i ritualen så iscensätter vi extasen. Men jag tänker att liksom för att uppnå extasen så måste vi ju samtidigt, alltså jag tänker att det är en slags cirkelrörelse, att liksom för att uppnå extasen så måste vi iscensätta förutsättningarna för den i alla fall. Och det jag har studerat då är liksom hur vi kan queera tiden, alltså hur vi kan bryta upp den kronologiska tiden, och det görs ju till exempel i historiskt återskapande och historiska live. Och vid,
kan du säga något om bara ett exempel på hur det kan se ut?
Ja, nej men att du till exempel ett live som kan vara, jag hämtar det här från Lyra Coolis autofiktiva roman Blödningen, så iscensätts under en helg ett 1700-tals live med libertiner där då det finns ett visst manus, karaktären du tilldelas ska vara på ett visst sätt och så att allt är ju helt konstlat. Men genom denna iscensättning så kan du då uppnå den här fullständiga inlevelsen, att du för ett ögonblick känner det som att du befinner dig i 1700-talet och är en libertin till exempel.
Alltså, målet är att försätta sig i det
tillfället. Ja, och det har ju Lyra Coley själv då liknat vid BDSM i scensättningar. Alltså det är ju
det
är
exempel också, på det också tror jag.
Ja, för det är ju också en slags iscensättning. Nej men att för BDSM handlar ju om sexuella praktiker och sexuell utlevelse. Och där kan du ju då iscensätta en underkastelse eller underordning genom att till exempel bindas fast vid ett kors och bli piskad eller vad det nu kan handla om. Och det här är ju på sitt sätt en ritual som är performativ. Alltså du upplever till sist att du är utanför dig själv på något sätt genom den här praktiken.
Mm. Det är återigen då att försöka försätta sig i tillstånd och både skådespelet och reglerna gör att du till slut hamnar där? Eller att du
iscensättningen är ju inte verklig, så att säga. Men känslorna som du får av iscensättningen är verkliga. Mm. Och det är ju den där rörelsen som jag tycker är så intressant. Och det är ju det som ett i ett historiskt återskapande till exempel, att du kanske ger iväg en vecka och ska leka att du är tyska orden. Eller leka, det skulle de inte säga. Utan du lever som tyska orden en vecka. Och då, efter ett tag, så den här immersionen som du också har kallats, alltså den här
inlevelsen.
Ja, den här inlevelsen, när du blir helt uppslukad av den här miljön, kläderna, beteendena, språket du använder. Till sist så känns det, kanske bara för ett ögonblick, men dock som att du är där. Alltså här kommer ett brott med den linjära tiden som på ett intressant sätt tycker jag kan liknas vid extas.
Och det är någon slags kontrakt kring fiktionen här, eller hur? Det är väl Lyra Collini på i sin roman också. Överenskommelsen om att upphäva de här gränserna och att träda in i någonting annat.
Att det liksom påminner om varandra, att du överskrider de regelmässiga iscensättningar som du har gjort i ordning eller som ni har enats om till exempel. Och det är ju det som är så spännande, det här när du bryter gränsen.
Vad tänker du?
Nej, jag tycker det är bra. Och det visar också hur viktigt det är att förstå att inte ha en förenklad uppfattning om förhållandet mellan att befinna sig i ett visst tillstånd och sen så ge uttryck för det. Utan att det går i bägge riktningar. Alltså att, att göra det som är kännetecknande för att befinna sig i ett visst tillstånd kan också få oss att hamna i det tillståndet. Så det är mer komplicerat än vad många, när det gäller just, om man ska återkomma till det här med shamanism, så har det problematiska varit att etnografer i äldre tid utgick ifrån det här enkla orsakssambandet. Shamanen trummar, försätter sig i trans, för att shamanen nu hamnar i trans, så ser vi det. Alltså det, när det antagligen är precis som Kristina säger, att det snarare handlar om att det är en iscensättning, men den kan absolut ha den psykologiska effekten på den här rituella funktionären, men måste inte ha det heller. Men jag tror också att det är viktigt att det är, när vi talar om iscensättning, så är en lyckad iscensättning handlar ju just om att vi är uppfångade, uppfyllda av det som sker på scenen, och vi är inte längre åskådare bara som sitter på en annan plats och tittar mot en scen, utan vi är helt uppslukade av det som sker där. Och det är väl precis vad vi, det är någonting som verkligen anknyter till det vi har talat om.
Och det är att frammana ett tillstånd, det är vi ju kapabla till. Vi kan liksom försätta oss själva i trans.
För det tidiga exempel vi pratade om var väldigt mycket just någonting yttre kommer in, besöker och tvingar oss till det här tillståndet. Det här handlar om någon mer konstruerade situation egentligen.
Som där det finns ett mått av frivillighet också.
Ja, för att det handlar ju om att ge sig hän. Att låta sig hänryckas. Att du, det kan vara liksom att leva i nuet, eller vad det är i mer vardaglig mening. Ja, men att på något sätt verkligen koncentrera sig på någonting och därmed lyftas upp utöver det vardagliga.
Vi börjar få ont om tid, men jag vet att du, Peter, har intresserat dig för antika orakler. Om du går att hitta kopplingar mellan live BDSM, shamanism och antika orakler, då tänker vi att vi gjort allt vi behöver göra i det här avsnittet.
När det gäller orakelinstitutionen, så är det ju viktigt, tror jag, att förstå att det här, det mest kända exemplet är ju oraklet i Delphi, Pythia, den här prästinnan som då fungerade som ett medium för guden Apollon, och alltså tänktes meddela sig, eller guden tänktes meddela sig till de här orakelklienterna genom henne. Men, och i den bemärkelsen så var hon ju i tillstånd av extas genom att hon tänktes vara uppfylld av, eller vad säger man, besatt av guden när hon talade. Det var inte hon som talade, utan det var guden som talade genom henne. Men man får inte intrycket av att hon skulle ha betett sig som vi vanligtvis tänker oss att en extatiker beter sig. Alltså de bildframställningar som finns och de beskrivningar som finns tyder ju på att de var ganska satt på sin trefot och meddelade sig ganska väl artikulerade exameterverser till de här, till de här klienterna. Så att det, och det var inte så att de satt och sluddrade och yrade, utan så att det här var en ganska kontrollerad iscensättning i så fall. Om man,
var
om man nu ska
Apollon
tala om det.
Så inte Dionysos språkrör.
Men däremot så är det intressant att de få beskrivna som finns av hur Pythia drabbas av någon form av okontrollerat extatiskt tillstånd, det är när de här ritualklienterna har försökt tvinga sig till gudens medgivande, för man var tvungen att göra vissa saker innan man fick tillåtelse att fråga oraklet. Och då finns det beskrivna någon som har gjort det på ett forcerat sätt. Och det har resulterat i att Pythia tappar kontrollen och till slut dör. Så att det finns sådana här anekdoter som beskriver hur hon då skulle ha rusat ut ur templet och befunnit sig i ett sånt här tillstånd, liknat ett skepp i storm, och sen skulle ha dött. Så att där är det inte så att man skulle inte med modernt, den moderna betydelsen av extas passar inte in på oraklet i Delphi.
Nej, men återigen har vi en balans mellan det kontrollerade och detta att ge sig hän.
Ja, och hon är i allra högsta grad uppfylld av det gudomliga. Så att men det är inte en extas som tar sig de här kroppsliga uttrycken som vi kanske förknippar med.
Men jag har hört det där att det kom, liksom hon satt där på sin trebenta pall och så kom det upp ångor. Ja, precis. Att jag trodde ändå att det var lite knark.
Det har funnits en sån teori, men den är...
Har ni övergett den nu?
Alltså den teorin lanserades redan under antiken, men det finns ingenting som, det finns ingenting som tyder på det.
Jag tror vi får låta det vara osagt, och så får jag tacka Peter Jackson-Rova och Kristina Fjällkristam för att ni vill vara med i Bildningspodden.
Tack!
Tack också ni som har lyssnat. Vi är tillbaka om en vecka med ett nytt avsnitt.
Du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anekdot. Fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se.